säger vi varmt välkomna till Toto 5. Det är torsdag den 2 maj, dagen efter cupfinaler både herr och dam, med ett mycket överraskande resultat på damsidan, tycker jag i alla fall, i och med att Piteå vinner med 1-0 mot BK Häcken efter att ha förlorat mot BK Häcken i damallsvenskan bara några dagar innan. Och ja, det såg inte jag komma i alla fall.
Nej, inte jag heller. Vi sitter ju i en studio här med massa folk som gör olika fotbollspoddar, och det var en av dem som inte följer damfotbollen så mycket som frågade så här: hon Kafaji, hon är väl typ bäst, varför är hon bänkad? Och det var likadant med Skröder och Jussi Baa börjar på bänken, och de ställde ut en, alltså det kändes ju som en rotationselva liksom. Men det jag sa till honom då var att, vet du vad, det spelar ingen roll, Häcken är helt avlägsna, kommer vinna det här ändå, så att de kan väl vila Kafaji och ge henne en kvart om det behövs liksom. Men sen blev det ju inte alls så, utan Piteå står ju upp jättebra, och att de får det sena straffavgörandet är ju, det är otroligt av Piteå. Det är verkligen hatt av mot Sveriges bästa lag liksom.
Och jag tycker, tittar man bara på, nu möttes de ju i lördags i det allsvenska spelet, och det jag tycker man kan dra lite växel av där är väl ändå att om Stellan Karlsson kanske kommer vinna en dur, någon form av tränarmatch, där det känns som att han drog mest lärdom av det mötet. Piteå, jag ska inte säga att de var naiva, men de var kanske lite för höga. De ville kanske matcha Häcken lite mer i det allsvenska mötet, om vi säger i det öppna spelet, medan de var kanske lite mer försiktiga, tillbakadragna och spelade på sina styrkor. Föll ofta ner i en femback nu i cupfinalen. Man lät liksom se till att krympa ytor och göra det svårt. Det var ju en ganska tråkig fotbollsmatch om man bara satt neutralt och tittade på den. Nej, och samtidigt med tanke på då hur det öppna spelet var lite mer till Häckens fördel i just det allsvenska spelet i lördags, så var det ju på så sätt en masterplan, kanske är att vi, men det var i alla fall en Stellan Karlsson där som vinner lite tränarmatchen. Och sen är det ju det är ju flax och det är slumpen, och det är jävligt trist egentligen. Man kan väl verkligen säga att det ska vara hans enligt alla, och straff därmed enligt alla jävla hans regler som finns där ute, men det är ju för mycket att få en så pissig straff till att avgöra en cupfinal i den 94:e minuten. Det
hade inte hänt i herrfotbollens svenska cupenfinal igår, sett till, jag pratade precis med Gusten i Toto Balotto om tårtskalor och la suditanza psicologica, hur domare påverkas av liksom matchens tyngd, var någonstans i matchen man är. De är bara människor i slutändan. Så känns det ju inte som att det har kommit in i damfotbollen riktigt heller.
Nej, och det som är problemet här är ju att, alltså, för slår vi upp allting i regelboken, så gör väl Tess Olofsson, hon gör väl rätt här genom att döma. Det är en hand, den är i en ganska liksom onaturlig position. Samtidigt tycker jag att den är uppe vid Kurmarks huvud, och bollen går väl i Kurmarks huvud om den inte går på handen. Så det är inte så att det hindrar någon annan spelare från att få bollen. Det förhindrar inte en målchans. Och då blir det ju för mycket, alltså det är ju för mycket att det renderar en straff, alltså att det ska ge ett öppet läge att göra mål och därmed avgöra matchen. Jag förstår att du ska få en straff när du blir nersparkad 4 meter från mållinjen och du ska göra mål, eller en hand som stoppar en boll från att gå in i mål. Det är klart att det ska då ge en straff, men här blir det ju, alltså ja, det är för mycket, du får för mycket betalt för en jävla slumpsituation. Och då kan man säga, jag skulle domaren då valt istället att skita i den, se lite mellan fingrarna, och ja, det är ju det verktyget Tess kanske har här, men då sitter ju någon jävla kontrollant efteråt och hade sagt att Tess gör fel kanske, som inte dömer straffen, för det ska vara det en liten regelbok, men man vill ju att den ska kastas bort kanske i det läget.
Ja, jag tycker inte, alltså det där är inte straffen cupfinal så sent, det går ju bara att konstatera, och hade jag varit Häcken supporter hade jag varit helt rasande. Men jag vill ändå säga något med så här, vad det här gör med Piteås säsong, för att de, alltså semifinalen mot Rosengård, där ligger de ju under med 2-0.
Rosengård bra i år dessutom.
Ja, men där ligger de under med 0-2 jättetidigt, efter en kvart eller så bara. Vänder, gör 2-2 efter minut 80, 81 om jag minns rätt, och sen så avgör den här matchen i 120 i förlängningen. Vi har liksom likadant matchen mot BP.
Premiären mot Växjö avgör man ju i 85-86 något sånt också.
Så. Och vände ju den också. Och ett så här sent mål i finalen. Alltså, att få en sån psykologiskt stärkande start på en säsong, att man vänder och avgör sent, alltså det är någon slags moral liksom
boost. Man kommer bli tuff att möta.
Ja, exakt, man kommer ju aldrig känna sig trygg i en ledning mot Piteå, och framförallt kommer inte Piteå-spelare känna sig uppgivna i ett underläge liksom. Jag tror att det här gör att få inleda med tre sådana matcher så här tidigt och en titel på grund av det, det fan var det en boost in i säsongen alltså.
Hade jag varit högt upp i Häckens sportsliga hierarki hade jag varit lite irriterad på hur de här byterna föll, hur man hanterade den här matchen från tränarhåll, för att Rosa Kafaji, Felicia Skröder och Josu Ba kommer in i den andra halvleken, inte i 45 minuten när man är lite missnöjd med sitt anfallsspel, utan i 65 minuten respektive 78 minuten. Mm. Det tycker jag är dåligt coachat.
Ja, och sen har det väl varit en del alltså mindre skavanker på flera av de här spelarna. Så jag vet inte hur mycket som har varit framtvingat vad gäller. Absolut, absolut. Ja, nej, men det, jag hör dig där, och jag tror absolut att till, alltså, det var för Häckens del negativt att få den matchen och matchbilden och resultatet de fick under lördagen, där de nog kände att de kontrollerade och hade ganska bra, ja, men lösningar på att låsa upp Piteå, och sättet de kunde straffa Piteå och besegra dem på under lördagen, och går väl därmed in med lite, det är ju ganska unikt att man får ett sånt upplägg, och vi fick ju nästan detsamma på här sidan med tanke på att Djurgården och Malmö möttes också bara ett par dagar tidigare innan man går in i en cupfinal, att just få känna på varandra så extremt tydligt bara ett par dagar innan en final. Jag kan inte bestämma mig om jag gillar det eller inte, men jag tyckte att som sagt Piteå och drog läxa av det, medan Häcken kanske fick, inte hybris, men de hade nog i alla fall lite för mycket tro på att de skulle kunna göra det utan att få ta sig mot Piteå sen i finalen.
Ja, men jag gillar att svensk fotboll här ändå har den här typen av Piteå, alltså på ett sätt Växjö, även om de är bättre kanske på, eller det är de ju, men alltså sådana här lag som folk tänker att Häcken och Hammarby och kanske Rosengård ska städa av. Men det finns liksom en ganska bra bredd där i mittenskiktet av lag nu, tycker jag. Som, det är fan härligt att Piteå kan gå ut och vinna en cuptitel. Alltså jag blir glad av att det här fortfarande finns. Att det inte har blivit Häcken, Hammarby och Rosengård som springer ifrån allt. Utan att det här kommer kunna fortsätta hända. För att får de här till en bra match, så finns det rätt många lag som har tyngd och rätt bra kvalitet i sig.
Liksom. Ja, men vi kan brygga över lite till Allsvenskan, och ett lag som nämndes här, men som jag tycker verkligen vi ska ge höga betyg till den här säsongsinledningen, är ju Växjö.
Mm.
Som
ser jävligt tunga ut alltså.
Ja, men jag minns när de kom tillbaka till Allsvenskan, och du och jag ändå såg på Växjö, kommer du ihåg det Robin, som ett lag som skulle kunna etablera sig där och sen så med tiden då stiga, och det tycker de bevisade förra säsongen, och i den här säsongsinledningen så har de ju verkligen visat att fan, att befinna sig i något högt mittenskikt, det är inga problem.
Nej.
Och, eller inga problem, det kommer man kunna göra, och jag tror att man gör det redan den här säsongen. Jag kommer inte ihåg vad vi sa i avsnittet precis innan Allsvenskan.
Ja, men vi sa väl över halvan i alla fall, tror jag. Jag pratade med Växjö om, och det, vi har väl fått ungefär de svaren. Det är ju den där förlusten mot just Piteå i premiären, där den avgjordes i 85 minuter, men där man även är uppe i en 2-1-ledning ganska långt in i den matchen. Och men sen då att nu får vi väl se hur starkt det var av Växjö eller hur svagt det är av Linköping. Linköping är väl det laget som har överraskat dem mest åt andra hållet, med tanke på helgens 2-1-resultat. Det känns som att det är två lag vi lär få anledning att, av olika anledningar, fortsätta dissekera lite. Men precis som så här, Växjö dessutom, man fick tidigt avbräck på nya anfallsförstärkningen. Man har behövt tänka om lite kring vissa saker. Och nej, men ändå fortsätter man göra det man har gjort väldigt länge, och man får betalt för det nu. Man tappade Evelyn Idje förra säsongen. Man har alltså dessutom då kunnat både etablera sig, man har kunnat få spelare att ta de största kliven, till och med kunna avyttra dem och fortsätta visa att det finns en jävla grund att stå på. Så Växjö är ju absolut ett lag som, ja, men genom att göra saker de har trott på hela tiden, fortsätter etablera sig i den här kontexten.
Men på andra sidan där, Linköping, det vill ju jag ändå stanna lite i av ren skadeglädje kanske då, men 2 poäng på 3 matcher, det väntar Rosengård hemma, Vittsjö borta. Alltså det är inte omöjligt, som vi hintade lite om för någon vecka sedan, eller 2 veckor sedan till och med, tror jag, att Linköping skulle kunna stå på 2 poäng efter 5 omgångar här. Det är ju en otrolig floppinledning på säsongen i så fall alltså.
Ja, återigen, alltså, dels finns det möjligheter om man gör ett bra, gediget, hårt arbete från den sportsliga ledningen, stor cred där till Växjös. Men det finns också risker då att slappna av. Att man har befunnit sig i någon slags toppskikt under många år. Det är ett lag som har vunnit SM-guld i modern tid och kriget om SM-guld. Det går inte att slappna av längre för att damfotbollen förändras.
Ja, sen tror jag att de har gjort vissa bra saker. Så här, jag tror att de har satt lite på analys och sådana saker runt om. Men,
det ska man också göra.
Det ska man också göra. För här och nu, så här, man bara tittar man på när de spelar. Så här, det är liksom inte, det är inte att de är svinbra och inte riktigt har kommit in i det. Alltså, det ser ju inte bra ut. Alltså,
nej, men, ta Vittsjö som du nämner också, som också har stora problem.
Ja, men det får man ju säga. Och, det ska bli... Det kommer ju vara så här säsong för säsong i 5 år nu. Det kommer ju vara lag som halkar efter när alla satsar så mycket. Och det här är ju lite en vägskälsperiod. Alltså det är nu du måste fortsätta vara bra för att haka på tåget som går i damfotboll. Alltså har du tre... Skulle Linköping eller...
Ja, men du blir synad ju.
Ja, men skulle den typen av lag, Linköping, Rosengård, whatever. Alltså sådana som har varit bra men som kanske inte har samma förutsättningar från här sidor och sådär. Har man tre dåliga säsonger nu när saker håller på att etableras och pengar kommer in och allt sånt. Då är man illa ute alltså. Då spelar man inte i damallsvenskan om 10 år.
Nej, och på samma sätt som vi har tidigare kanske pratat lite om var kommer Rosengårds plats i någon form av näringskedja och hierarki var när ett Malmö FF eventuellt kommer upp. Nu tog de ju till slut sin första seger och gjorde sitt första mål i elitettan. Det ser väl inte ut som att de trummar rakt igenom dem, men där har vi ju, kommer vi behöva samma diskussion kanske med...
De förlorade ju också mot Malbacken direkt efter hemma. De har alltså vunnit över Sunnanå.
Ja, men exakt. Så det,
de ligger tvärsist på 0 poäng.
Nej, de har en 3, va?
Nej.
De har ju seger mot Sunnanå har de ju. Nej, Sunnanå har de ju seger mot.
Ja, men jag sa ju det. De har vunnit över... Du får ju ta ut...
Ja, okej. Okay, de har vunnit mot Sunnanå.
Malmö FF har vunnit mot Sunnanå. Och de ligger tvärsist med 0.
Absolut. Ja, men jag trodde du ändå försökte få Malmö till 0 poängar och tvärsist trots att seger mot Sunnanå. Det var därför det... Ja, exakt. men just att men i Linköping och Norrköping så skulle man ju kunna få en sån situation också ifall Norrköping gör saker rätt. Linköping råkar gå på ett par nitar för mycket och det sker en omfördelning av den maktbalansen. Nu, alltså Linköping har ju en truppfylld med fortsatt väldigt mycket kvalitet, men samtidigt tappar man egentligen allt som var kreativt på ett mittfält och allt som la grunden till att till exempel en Katinka Tandberg, en Kapox delvis kunde göra väldigt, väldigt mycket mål förra säsongen. Så jag tror det var lite naivt lagbygg inför den här säsongen där man tänkte att okej, vi behåller ändå väldigt mycket mål framåt med tanke på vad man hade kvar i vissa spetsspelare. Men man glömde att man tappade allt där bakom som skulle se till att de kunde vara så bra som de var förra säsongen. Så det Linköping är ett ganska stökigt bygge just nu och väldigt svårt att se vart. Ja, riktigt, vart det ska ta vägen.
Det är klart att det är en njutning för mig att IFK Norrköping ligger före Linköping här i Allsvenskan. Men det ska ni inte... Det har man ju tänkt att den dagen kommer ju när vi går om. Va? Men att få vara om i några omgångar i alla fall nu, det ger mig väldigt mycket glädje, får jag säga.
Speciellt när ni satte ner foten och tog en 1-0 mot Trelleborg. Du var inne på att det skulle göras minst 5 framåt här mot Trelleborg när vi satt och snackade lite.
1-0 tidigt på säsongen räcker gott och väl.
Ja, framförallt när vi har haft den. Vi har ju 2 matcher i rad tappat sent i matcherna. Och det var ju nära i slutet av matchen mot Trelleborg här också. Alltså de trycker på i slutet och det känns som att så här, vi kommer vika ner oss igen här. Så jag tror att bara vi höll ut och fick en 1-0-vinst kan betyda enormt mycket för den här säsongen. Att lyckas liksom... För vi har gjort bra matcher mot både Djurgården och Häcken innan och tappat sent. Och att då få visa att nej fan, vi kan hålla, vi kan vinna. Det, på tal om det psykologiska i Piteå då, att avgöra sent. Samma psykologiska fördel är att... Vi kommer inte behöva tappa varenda match för att vi är mjukglass allihop. Liksom. Så att den tror jag var väldigt viktig för oss, måste jag säga.
Vi fick ju tyvärr inte ihop det förra veckan. Jag tänkte bara, har det varit något snack kring... Vi pratade ju om Sofia Järns debut, eller jag inte debut för hennes del, men premiärmatchen där det var tyvärr då väldigt mycket som kanske låg på henne i förlusten mot Häcken. Sen kom ju inte hon till spel mot Djurgården, men tillbaka nu mot Trelleborg. Var det liksom ta ut henne, låta henne vila, glömma allt som hände, men att hon ändå är en tydlig etta framåt, tror du?
Ja, men det känns ju som det, i och med att hon fick komma in direkt efter, och så blev det ju också. Alltså, 2 insläppna mot Djurgården är ju inte bra heller, så att säga. Så att jag tror verkligen det var en markering. Det där var inte tillräckligt bra. du får en match på bänken här, kom tillbaka in så att säga. Så att det är lite skönt att det inte behövde bli en stor grej. Nästan bra över tid att liksom vi inte hade en superinsats mot Djurgården hemma av Lindimål då, att Järn hamnar på bänken. För Järn är ju i grunden en väldigt bra målvakt, och förra säsongen var hon ju ihop med Kato och kanske Leidhammar och han, fast vår bästa spelare skulle jag säga. Så att jag tycker det är skönt att hon är tillbaka faktiskt.
Jag tänker också på lite det som har varit inledningen på säsongen. Vill du gå vidare där, Robin, och säga något mer om Norrköpings prestationer?
Nej, men jag tycker just i den målvaktsmatchen däremot, jag tycker i Trelleborgsmålet, vi pratade väl, eller jag kanske var den som slog hårdast på trumman att jag trodde att Trelleborg skulle få det riktigt, riktigt svårt, men där tycker jag ju i Sumea Pollosen att de däremot kanske har ligans just nu bästa mål. Jag tycker hon har varit så jävla bra, så det var inte, Tappo var inne på att det skulle liksom kasta sin bollar åt båda hållen i den där matchen, mycket mål, men det var två riktigt bra målvakter som gick upp mot varandra. Det tycker jag. Och det är unga svenska målvakter dessutom, så det är jävligt kul.
Ska vi gå till Gnaget eller?
Nej, men jag tycker att det är intressant att jämföra AIKs säsongsinledning med Djurgårdens säsongsinledning. För att det är två lag som vi ändå placerade ungefär i samma segment, och att de slåss om ungefär samma saker väl. Även om AIK såklart kommer från elitettan och värderas lite lägre, så
fast vi värderade AIK lite högre till minnes.
Ja, absolut. Men då vill jag bara ha sagt, och det har inget med klubbfärger och så att göra, att det är två väldigt olika typer av säsongsinledningar man har haft. För att Djurgården har mött Örebro, Norrköping, krysset där och Trelleborg. AIK i sin tur har ju mött Rosengård på bortaplan, sen har man haft Vittsjö på bortaplan också. Tuff bortaplan vet vi sen gammalt. Och sen Kristianstad hemma. Kristianstad som man höll ganska bra fortet emot, om man ser bara till prestationen. Sen vart de för tunga, och det är väl inget konstigt med det. Hur mycket vill ni liksom värdera? För jag tänker också att Djurgården har fått en jävligt skön flygande start. Man är obesegrade, man har 7 poäng, möter Bayern i derbyt. Jag tror att den här starten, och tack vare spelschemat, gör att de kan komma ut med självförtroende mot Bayern och kanske göra någonting. De har varit nära tidigare år. Du minns förra året när Jan Åge blev utvisar ett Djurgården som pressade på Stadion också, Robin, och som var nära att kvittera den matchen mot ett mästar Bayern. Samtidigt då som AIK fått lite skadat självförtroende, men ändå gjort helt okej prestationer.
Men alltså, tar man det övergripande, så har vi ju pratat väldigt mycket återkommande under de åren vi har varit igång här med att det finns ganska tydligt lagen du ska slå för att så att säga skapa dig det lilla andrummet neråt, och där har ju Djurgården gjort exakt det som har förväntats av dem den här inledningen, och det är jävligt skönt att få den lilla fallskärmen nu, för nu kan du gå in och antagligen förlora både 2, 3 och 4 matcher om du skulle vilja sig riktigt illa, och så är du antagligen fortfarande ovanför alla möjliga streck neråt, för att det finns 2, 3, 4 lag där bakom som kommer att ha det jävligt tufft att ta poäng mot något annat än egentligen mot varandra. Medan då i AIKs fall så startar du i en rejäl uppförsbacke. Sen tycker jag kanske inte man ska förenkla eller förringa Djurgårdens prestation på något sätt. Jag tycker ändå de har varit ganska bra faktiskt, och cred till Marcelo Fernandes, och nu vi kommer väl komma till en Tanikawa igen i Rosengård, men Koyama som har kommit in i Djurgården, och jag förstår att det blir väldigt enkelt att man drar liknelser till dem, och vi hade en Hamano förra säsongen, men Koyama också riktigt, riktigt bra, och Åsland som dessutom imponerar stort också i Djurgården, så jag tycker man har ändå fått väldigt bra träff och gjort väldigt mycket rätt och fått betalt redan inledningsvis, så jag ser ju faktiskt jävligt mycket fram emot hur mycket, eller vad Djurgården faktiskt kan göra. För än så länge tycker jag att Djurgården känns mycket mer gedigna och solida än vad jag trodde. Sen får vi se om det har varit lite luftslott, men det känslan än så länge är att Djurgården faktiskt ska kunna stå upp ganska bra mot Hammarby.
Ja, jag tycker det tror jag också om Djurgården. Jag tycker åt andra hållet att AIKs problem här är nog inte spelmässigt eller lagmässigt, utan snarare hur inledningen faktiskt kan komma och bli. Alltså fram till omgång 7 så är det ändå ganska lur. Alltså det är IFK Norrköping nu då i helgen som ändå har sett luriga ut, och det AIK kommer ifrån är inte det någon garanterad seger. Sen får man se borta mot Trelleborg då, nu när de faktiskt är tyngre än man har känt, och sen kommer Linköping borta, Häcken hemma när Linköping kanske för deras förhoppning då har kommit igång lite, vilket jag kanske inte tror då. Men jag menar, det är ganska lurigt schema för AIK fram till omgång 7, och som nykomling, om du skulle stå på sig 1, 2, 3, kanske 4 poäng efter 7 omgångar, då har du en uppförsbacke in i säsongen som inte är så jävla rolig att behöva deala med. Du vet, självförtroende försvinner lite, och det känner att man får den här känslan att vi kanske inte är så bra. Och, alltså, det var ju lite där IFK Norrköping hamnade förra säsongen, där vi förlorade mycket men såg ganska bra ut. Men sen hamnade på en plats där ingen trodde på det längre och vi torskade 9 raka matcher på sommaren eller vad fan det var. Mm. Det är lätt att hamna där när man är nykomling och får en tuff period så att säga. Så att jag tror AIK är ändå ett lite skört läge. Alltså. De skulle behöva ta lite poäng nu mot IFK Norrköping, Trelleborg och Linköping kanske då, närmsta 3.
Definitivt. Det är inte så många poäng kanske som kommer tas i slutändan. För att det finns för många matcher som är mer eller mindre torska, eller man kan gneta till sig ett kryss. Mm. Då behöver man de där poängen om man ska överleva.
Linköping har ju intressant att efter de här 5 så har de faktiskt både Djurgården och AIK borta då i rad. Så att det blir,
men
det blir lite värdemätare för både Djurgården och AIK också. Ja, kan man ta tillvara på det form eller
vad? Exakt. Nej, men nu när det kommer upp alltså den unga generationen svenska fotbollsspelare, vi har pratat om några, allt från Ines Amkoff i Umeå då i elitettan till Nova Selin i AIK och alltså, Juni uppe och kör med Bayern Dam nu, alltså även 06-arna med Smilla Holmberg till exempel. Men det är många spelare även...
Vi har ju Freja Lindvall.
Freja Lindvall. Alltså, vi har så många spelare som kommer upp. Det gör ju på något sätt att man måste ha koll där. Där kan ju Växjö ha koll. Jag vet att de har värvat många yngre spelare och fått sportsliga resultat av det. Att det kan vara så att en 06-a, 04, hela vägen ner till kanske 08 är spelare som faktiskt är bättre än de etablerade spelarna som just nu spelar i Vittsjö, Djurgården och så vidare. Som kanske inte är de här stjärnspelarna. Det är en intressant tid som väntar, speciellt för sportcheferna, att kunna hantera den marknaden, att scouta den marknaden som är de yngre spelarna. Mm. Där tror jag man har mycket vunnit. Jag tycker Växjö är det bästa exemplet på det.
Det är Växjö, även Norrköping, Linköping, vem som nu vinner av de två och Piteå. Så här, alltså, det är sådana lag som har ganska stora upptagningsområden. De kan, alltså, Stockholmslagen måste ju alltid slåss mot varandra. Mm. Men den som vinner kampen om hela Östergötlands ungdom, den har ju jävla mandat där, alltså, för att det är många som spelar fotboll, alltså, det är många unga flickor som håller på med fotboll och det kommer finnas rätt mycket talang då. Alltså, det finns en bredd i det liksom.
Ja, men sen är det ju så här, de blir 18-19 i damsidan har ett stort problem som vi kanske inte behöver landa i just nu, men det är ju det här mellansteget som diskuteras väldigt mycket på framförallt pojk- och herrsidan med HTFF som har varit uppe för diskussion om man ska tycka det ena eller andra, men i dagsläget finns det ju väldigt väldigt sval trampolin. Mm. Även om Häcken har ett division 1-lag, vilket är väldigt viktigt. Rosengård, division 1-lag. Malmö FF har Malmö Akademi som spelar i division 3 år, snart i division 2 säkerligen. Alltså F19-serien som är till för elitettan och allsvenska klubbarna. Den är inte toppen. Och du får trycka ner 5 A-lagsspelare dessutom i F19.
Ja, det är
U21-versionen. Ja, men det är för lite tävling, det är för lite prestige och kamp i F19 tycker jag, för få lag lite sådär. Och du hamnar ganska länge i den. Alltså, jag vet 06 som har spelat F19 nu som har varit väldigt duktiga i 2-3 år. För de är inte redo att ta klivet upp i allsvenskan. Du har en bättre spelare där det handlar om resultat. Där har ju svensk damfotboll en otrolig resa att göra. Och där hänger inte riktigt förbundet med. Och där kan man ju skicka en gulasch liksom åt hur långsamt det går. Alltså på F17-nivå i Sverige så är det fri anmälan i år. Mm. Alltså det är fri anmälan på F17-nivå.
Mm, det är...
Alltså jag tror att Bayern har 32-0 efter 3-4 matcher spelade.
Mm.
Och alltså alla matcher är piss mer eller mindre.
Ja, men vad ger det för någon?
Ja, men exakt. Vad ger det för lagen man möter vid det? På F17-nivå. Alltså på pojk har det ju P60. Jag förstår att det har varit så historiskt. Men det är en ny damfotboll som kommer. Mm. Och till nästa år, då ska ju då de topp 3 lagen i de här F17-serierna, de kvalar sig in då till en nationell som initialt är regional, F17. Men att det tar sån jävla tid. Och att det inte delas ut dispenser åt akademiklubbar som nu har kommit ganska långt i sitt akademiarbete, hållit på i 5-6 år, inte delas ut några dispenser att spela mot äldre lag än heller. Mm. För att förbundet håller på det hela tiden. Och hur ska vi tänka kring F16-lagen så nu? För att det som har varit tidigare, då har det inte behövt finnas F15, F16, F17, F18, F19. Och det behövs nog inte heller idag. Kanske någon klubb som har årgångar hela vägen ner då. Men det kommer behövas framöver.
Ja, ja, såklart.
Och det kommer bli jätteviktigt, framförallt för akademiklubbarna. Eller ska de fortfarande ses på som som klubbar som ja, men jag vet inte, de får bara rätta in sig i systemet. För att om man tar Bayern, Djurgården, Malmö så här, de har årskullar nu från 08 neråt. De allra bästa som är Bayern nu, som är överlägsen leder akademisvängen. De har ju från 08 hela vägen ner till F14, alltså 2014, har ju hela årskullar. Mm. Hur hanterar man dem när de kommer upp till U-blocket? Min dotter nu spelar ju någon jävla så här SSD-serie mot Division 1-klubbars B-lag. Mm. De kan inte spela någon serie. Det finns ingen serie för dem.
Nej,
som är tillräckligt bra liksom, där det går att lira. Och det här är ju någonting man måste ta tag i, och man måste vara mycket mer snabbrörlig. Mm. Du kan liksom inte forska i 5 år till det här, utan du måste också under tiden, nu vart det mycket längre än vad jag hade tänkt, dela ut dispenser till de här lagen för att se till så att det funkar på respektive plats tillfälligt. Kanske till och med gett ett extra F17-lag kanske till en klubb.
Och så. Men överlag fattar man ju tanken av att så här, ja, men vi ska först få reda och göra undersökningar och få reda på vad som är bra och bla 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 bla. Men när en sport rör sig så snabbt som damdelen av fotboll gör just nu, då du har ju inte 5 år på dig att se och vänta och forska. Nej. Och undersöka, utan då kommer hela nationen ha blivit enormt ifrånsprungen ju såklart. Och det har vi ju varit inne på 1000 gånger sen innan, och därför kan man ju, alltså den andra sidan av det positiva som finns just nu är ju de här klubbarna från mindre städer som lyckas ta tillvara på lokal talang och så vidare. Mm. Det är ändå, det är fint att se.
Var vi någonstans? Jag var inte med att komma in på det, men alla som inte har döttrar som spelar fotboll är värt att veta i alla fall. Liksom. Mm. Det kommer fulla årgångar, det är inte bara i akademilagen, utan tjejer spelar fotboll generellt sett längre upp i åldrarna. Man droppar inte av i gymnasiet i samma strida ström som det har gjorts tidigare.
Men annars, om man ska hoppa tillbaka in i damallsvenskan, så finns det ju inte så mycket som sticker ut än, tycker jag. Alltså jag tycker att det är väldigt så här, ja men Rosengård är bra, Hammarby är bra, Häcken är bra men har tappat någon poäng. Det är ju Djurgården som sticker ut och AIK som sticker ut och Linköping då, men Djurgården och AIK känns ju mer spelschemabaserat liksom. Så jag tycker nästan att det enda, förutom att Vittsjö släppt in 7 mål då kanske, eller har -7 i målskillnad, men det enda som sticker ut på riktigt är ju Linköpings inledning. Ja, annars är det ganska väntat tycker jag.
Ja. Och ute i Europa, Rob, vill du säga något?
Nej, jag tycker att det, men eventuellt nu har de kanske inte fått så bra betalt, det, man ska väl inte förvänta sig bättre betalt för det, men Brommapojkarna på 4 poäng, och jag tycker ändå de har imponerat, och nu man tryckte man ju till Vittsjö rejält, och efter att man fick in 1-0 så var det i stort sett bara ett lag på planen där, och det är trots allt vi vet ju inte än hur vi ska värdera poängen mot Linköping då, men även det var bara en uddamålsförlust mot Hammarby också, så BP ändå också plus i kanten tycker jag att vi skickar med.
Det ska jag säga att jag håller med om, för jag tycker också att de har sett väldigt spelmässigt bra ut, vilket förvånar lite.
Ja, många unga bra spelare där också som är på väg framåt. På tal om det vi pratade om tidigare, internationellt, hörru, vinner City-titeln, Robin?
Ja, men där får man väl sträcka på sig lite som Liverpool-supporter denna torsdag morgon, med tanke på att vi krossade Emma Hayes sista chans till en titel den här säsongen. Det har ju varit en följetong här där vi i stort sett vecka efter vecka har kunnat räkna bort ännu en titelchans för Chelseas del, och när Liverpool tryckte in 4-3 igår så dog ju antagligen även chansen på en ligatitel för Chelsea. Hade ju tidigare förlorat mot Arsenal i ligacupen, man åkte ur i FA-cupens semifinal, och man rök ju i semifinalmötet mot Barcelona i Champions League här senast också, trots att man hade med sig 1-0 från Barcelona till Stamford Bridge, fullsatt. Otrolig jävla inramning, men ett rött kort och en Fridolina Rolfö-straff och lite annat gjorde ju att Chelseas drömmar dog därmed, och att Chelsea går från kvadruppeljakt, en chans på alla 4 titlar, avsluta med något så stort som Emma Hayes kanske på alla sätt och vis hade förtjänat, till att hon nu lämnar Chelsea och London med 0 titlar den här säsongen. Det, det är en av de större, alltså på här sidan den här säsongen har det pratats mycket om hur Liverpool och Jürgen Klopp, med tanke på vad han ska lämna bakom sig där, har, ja, men de har fuckat upp det lite för sig själv. De har kört in i en bergvägg och inte orkat hela vägen in. Att Chelsea chokar på det sättet de gör där. De har haft lite för mycket fokus på allting och till slut så orkar de inte hålla ihop någonting istället. Det är sällan skådat hur en så stor klubb ändå kan man hålla i slutändan.
Ja, det känns lite skönt och kul också. Man gillar alltid en sån, jag vet inte, stor favorit i allting på många sätt. Så där, när den till slut faller i allt. Jag har inget speciellt hat mot Chelsea på det sättet, men man blir ändå glad när det händer, tycker jag.
Men på tal om att vara avgjort, Roma vinner, Champions League-lagen klara. Italien har ju 3, Fiorentina har tagit sig till kval också. Tack vare att man kryssade mot Inter i matchens sista spark, som var en straffspark. Senast och Janogy ska kvala, skulle kunna få Bayern, tror jag, i ett sånt kval. Jag har inte full koll på exakt allt, det hade ju varit någonting. Och sen noterar jag, från den spanska, eller på att säga, den franska ligan, att det är slutspel nu mellan ettan och fyran. Så Lyon möter fyran och PSG ska möta Paris FC, tvåan mot trean. Hur sätter de?
Alltså de nya olika serieformaten, vi har ju diskuterat och hängt med i det italienska, och det här är väl... Det är väl sättet att försöka stoppa Lyon från att i stort sett vinna titel på titel på titel och få fram finalmatch då, Lyon-PSG. Vet inte helt.
PSG har inte varit helt dålig, alltså, jag ska inte säga det. Fleury för övrigt var ju, alltså, vi var ju nere, fint motstånd när vi var i Paris på träningsläger, mötte då PSG och Fleury, tvåan och fyran där uppe. Olika förutsättningar, vi var ute i Fleury och mötte dem. Mm. Det var ju som att komma till Kristinebergs IP. Sådär. Och PSG då, miljardanläggningen. Så olika förutsättningar de har. Men Fleury var jävla fint F16-lag ska sägas. Men det står med Fleury och Reims som ska möta Lyon. Men slutspel, det är som att gå tillbaka i allsvenskan till 90-talet, herrallsvenskan, när det var slutspel.
Ja, men även i
herrfotbollen. Det var det 80-talet.
Även i herrfotbollen finns ju en del sådana, alltså, ligor som delar upp och håller på med grejer. Och, alltså, det finns ju några ligor som kör så här. Här är en liga som handlar om vem som ska vinna titeln. Så kommer en liga om vem som handlar om ska gå till Europa League och vem ska gå till Conference League och vem ska åka ur och vem ska få kvala ur efter den här. Alltså, det där, man blir ju alltid irriterad liksom.
Ja, och den här känns ju mest oren av alla. Jag kan köpa, som man gjorde i Serie A då, på de sidan. Det var väl inför förra säsongen man började med det, där man då delar upp det i en... Man spelar först då alla möter alla två gånger om, och sen delar man upp det i Scudetto-säsongen, där det ändå är de fem främsta lagen som fortsatt spelar seriespel. Dessutom får du då, vad blir det, 8 för varje lag riktigt högkvalitativa matcher, istället för att du gång på gång åker och möter Pomigliano eller någonting där du inte kanske känner att du utvecklas jättemycket när du ska parallellspela det med Champions League. Det blir för stor skillnad i motstånd du möter från vecka till vecka. Men här där du då ska avgöra detta i raka semifinaler först, sen en rak final, där du mycket väl skulle kunna ha ett lag som har slaktat ligan rakt ut och kanske vunnit den med typ 20 poängs försprång ner till en tvåa. Och troligtvis så kommer det ändå vara ettan mot tvåan som möts i en final, där vid finalens läge för Lyon till exempel så väntar ju en Champions League-final de ska börja fokusera lite på. Du skulle kunna ha, plötsligt har du 3-4-5 spelare som är skadade och missar just den där finalen. Att ett lag som har kommit så långt efter under liksom 20-22 matchers seriespel får en biljett rakt. Alltså allt kan trots allt hända på en match. Det känns jättefel, det här systemet egentligen.
Ja, men det får de ju ändra bara. Alltså nu när hela fotbollen professionaliseras ordentligt så får ju de lösa det.
Försöka liksom hålla på. Hörrni, vi har ett jävligt roligt mästerskap på hemmaplan. F17 eller U17 om man så vill ska spela EM, och det sker i Malmö. Felicia Skröder, uttagen.
Våran Freja Lindvall är med.
Eran Freja Lindvall. Mm. Vilka har vi i gruppen och när börjar det, Robin?
Ja, men premiärmatch för Sveriges del redan på söndag. Sparkar igång mot Frankrike, regerande mästarinnor. Och sen har vi ju, alltså det är en jävligt fin, alltså det är Sverige, Norge, England, Frankrike i våran grupp. Så på pappret så tufft det väl ungefär kan bli. Spanien, Belgien, Polen och Portugal på andra sidan. Och visar väl också den där diskussionen vi har haft återkommande kring vad det är för nationer som fortsätter ta steg, gör saker rätt. Portugal är ju ett sånt land vi har pratat om tidigare. Polen har ju du till och med, jag vet att du har flaggat för det tidigt, att de gör rätt saker också. Så det är ju kul att se att det är så det ser ut. Och både Malmö och Lund är det som gäller från då söndag 5 maj blir det väl här. Och sen drygt 2 veckor fram där det blir intensivt matchande.
Men på söndag att glida ner till Malmö IP och kolla Sverige-Frankrike, det är ju fan ingen dum idé för er som befinner er i Malmö, tycker jag.
Det är aldrig en dum idé att gå på fotboll i Malmö. Så det är bara att pipa ner tappor. Så kliver vi in på IP och tar över.
Ja, men härligt. Vi står inför derbyhelg. Många roliga matcher. Mästerskap som alltså ska gå av stapeln i Malmö. Mycket som händer i Malmö.
Mm. Allt händer.
Kön och mästerskap och allt möjligt. Hörrni, stort tack för att ni lyssnar. Se till att berätta för alla era vänner att Toto 5 finns och att det är jävligt kul. Så hörs vi igen nästa vecka. Ciao Toto.
Ja, vi ses på lördag. AIK IFK Norrköping.
Snyggt.